Just nu så är jag betygsansvarig i konst och kultur, estetisk kommunikation 1 och 2, historia 1, samhällskunskap 1, religion 1, matte 1, naturkunskap 1. Jag tror det bara är dem. Det här är Skolsverige.
Hej och välkomna till podcasten Skolesverige som finns på iTunes, Acast och skolesverige.com. Och jag tror ingen annanstans, nej, det är där vi finns. Det här är ett speciellt intervjuavsnitt när vi möter Jonas Monsén som jobbar på Fryshuset. Hej Jonas!
Hej!
Jag tänker, jag säger inte mer som att sätter igång så får vi se vart det här tar vägen.
Vad bra, vad roligt att få komma hit. Vi är på Fryshuset just nu.
Inne i gymnasiets lokaler, vi är inte inne på själva Fryshuset.
Just det, det är en viktig skillnad.
Nej, det är inte en superviktig skillnad, men om man tittar själva Fryshuset, det äger stiftelsen Fryshuset.
Din dotter förklarade förut, det är det roliga stället och det
tråkiga. Så kan man också säga.
Så kan man det.
Och så säger vi inte vilket som är vilket.
Nej, exakt, precis. Det var bra.
Fryshuset en kommunalskola?
Nej, det är en friskola som drivs av stiftelsen som ligger bakom Fryshuset. Och Fryshuset är en, det ska ju vara en ungdomsdriven organisation där vi har liksom en vision att ungdomar gör, vuxna möjliggör. Och den ska liksom genomsyra all verksamhet.
Gäller det även här på skolan?
Ja, precis. Vi är också en del av Fryshusets värdegrund och Fryshusets tankar. Sen har vi ju skollagen och alla styrdokument som vi måste följa. Så att vi kan ju inte göra precis vad vi vill.
Men då blir det direkt, vad gör det med din lärarroll? Liksom? Hur ser du på den, speciellt utifrån att jobba på just den här skolan?
Att värdegrunden är mycket, mycket mer central i det jag gör. Framförallt också att, jag tror att den stora skillnaden ligger också i att eleverna som har sökt hit har valt att söka sig hit på de premisserna.
Vad är de för idéer om den här skolan? Liksom? Vad tänker de?
Ja, de som mina, eller de eleverna som går på det här programmet jag jobbar på, de är ju på gymnasiesärskolan, så de har ju gått här en vecka och testat på i årskurs 9. Det är så ansökningsprocessen är. Och då får de känna av det här. Och det som de ofta brukar ta upp är det här att på andra skolor de går på så känner de sig väldigt annorlunda, väldigt utanför. Folk ser ner lite på dem. Men här på Fryshuset så finns det någonting. Det är det här som inte går att ta på. Det sitter i väggarna. Här får alla vara de är och de får uttrycka sig som de vill. Sen går det inte att komma ifrån att jobbar man på ett estetiska programmen, som du känner väl också till Karin, liksom att där sticker folk ut. Och då är det ganska, har man en funktionsnedsättning som gör att man kanske ser lite avvikande ut från normen eller sådana saker, då sticker man också ut. Men här sticker man inte ut lika mycket. Liksom att det är svårt att sticka ut när musikerna kommer eller när teatereleverna kommer. Eller liksom så. Det är ganska...
Alla sticker ut så att ingen sticker ut.
Exakt.
Men då kan jag tänka mig att de som jobbar här som lärare har sökt sig lite av samma orsak.
Absolut.
Att man attraherar sig
av precis.
Aspekterna av yrket. Liksom.
Så att det är också... Det blir liksom, det bygger sig själv på det sättet. Att, speciellt när man är i Stockholm, då har man ganska stora val vart man vill jobba. Och eleverna har ganska stora valmöjligheter vilka skolor de vill gå på och söka sig till. Och då tror jag också att det blir de som vill stå för det här söker sig hit. Och vill man inte stå för det här längre eller så, så då söker man sig vidare.
Hur länge har du jobbat här?
3,5 år snart, tror jag det blir. Ja, till sommaren är det 3,5 år. Och det är så länge. Ungefär i gymnasiesärskolan, de som tar studenten i år är de första som går ut. Så den har bara funnits i 4 år. För gymnasiesärskolan är 4 år, så det är ganska nystartat.
Spännande, så var du med och starta upp med
Ja, det var en som startade upp. Och sen kom jag in efter en termin. Och valde hon att gå vidare. Eller om hon gick tillbaka till sitt gamla jobb, det vet jag inte. Men då hoppar jag på här.
Men hur många är det som jobbar här? Liksom?
På gymnasiesärskolan är vi, det är jag och sen en lärare till. Och sen har vi en assistent. Så vi är ett ganska litet team som kompletterar varandra superbra. Och det är liksom att om man tittar, vi är 16 elever som är inskrivna.
I alla 3 årskurserna?
Alla 4 årskurserna.
4?
Ja, precis. Så att det, om man tittar med särskolemått mätt, så är det ganska liten bemanning. Vi försöker också vara, att ge eleverna utrymme och space. Så vi försöker ofta bara vara 2 personer i klassrummet. med dem, att den andra finns tillgänglig och sådana saker. Och sen så kommer det in lärare som jobbar på övriga gymnasiet och undervisar i bild och teater och musik och idrott och hälsa. Mm. För det är inte vi liksom som ansvariga för de estetiska kurserna och idrott och hälsa. Så det är de som undervisar på övriga programmen då. Så då får våra elever liksom högkvalitativ utbildning på så sätt också. Och då är våran assistent med. Och det är liksom, hon är ju en nyckelperson som ser eleverna hela dagarna och följer med och sen återkopplar till oss som är mentorer och hur vi ska ta vidare saker och sånt.
Men det måste ju också vara en bidragande orsak, tänker jag, om organisationen är så att lärare från nationella programmet och särskolan möter varandra, att det faktiskt också blir en... man blir mer vanlig då.
Ja, absolut. Och det, det är så här, det har ju jag gjort medvetet, att försöka skaffa relationer till elever på övriga gymnasiet. Att så här, snacka med dem i korridoren, bjuda till lite extra, för vi har ju pennor och papper och sånt som bara ligger och dräller, då kan de få det. Sticker man till dem så skapar man relationer så. Man skapar relationer med lärarna på övriga gymnasiet också för att bygga dem, så blir det inga konstigheter. Men ni ser ju här liksom, vi är en del av resten av skolan, vi har ingen egen korridor. Nej. Det är inget konstigt.
Nej, det måste vara ganska viktigt, tänker jag, utifrån en känsla av samhörighet.
Ja, precis, och det är också en sån grej som är liksom, i hela Fryshus-tanken, att det ska vara inkluderande, alla ska få vara med. Och det är liksom inkludering blir lätt en floskel. Att man slänger sig med den och det blir inte på riktigt. Och jag tycker att jag brukar vara ganska liksom snäv i definitionen av när elever är inkluderade. Om man tittar liksom att mina elever känner sig socialt inkluderade och vi är ju miljömässigt inkluderade, men det är först när de kanske kan gå iväg och ha undervisning på övriga kurser, på övriga gymnasiet, och de känner sig att här är jag med, här är jag, tycker jag.
Så. Det är en väldigt bra målsättning också. Men har du jobbat på andra särskolor innan du kom hit?
Ja, det är min svaghet, att jag bara jobbat i särskolan, jag har aldrig jobbat i grundskolan. Jag har jobbat på grundsärskolans högstadium förut.
Det är en svaghet.
Om man tänker så här, jag vet inte vad som är inom definitionen normalitet. Jag har aldrig jobbat inom normalvariationen, om man säger så. För jag har liksom aldrig, det har aldrig varit mitt intresse. Liksom. När jag började plugga så tänkte jag att jag skulle jobba med ungdomsbrottslingar eller liksom med nyanlända eller sådana saker. Var jag med och byggde upp en kolloverksamhet för unga med ADHD och Asperger och lite sådana grejer. Sen tröttnade jag på det och kände att jag ville testa på något annat, och då slumpade det sig att det blev särskolan.
Hur skiljer sig särskolverksamheten här från andra skolor du var på? Eller är det alltid så att liksom, man hänger ner i en korridor och sådana grejer som du berättar för?
Nej, men det är ju något som jag liksom har kämpat emot också. Liksom, att så här, det är... Särskolan, vi kan alltid välja att nej, vi kan inte vara med på friluftsdagen för det är så jobbigt för våra elever. Vi kan inte äta i matsalen samtidigt som andra elever för det är så jobbigt för våra elever. Det går alltid att gömma sig bakom eleven istället för att de flesta lärarna tycker att det är ganska jobbigt med friluftsdagar. Och kanske extra mycket om man har elever som tycker att det är jobbigt. Så man måste bädda lite extra runt och motivera lite extra, kanske möta dem på en plats för att sen åka till mötesplatsen. Det är ett merjobb för oss att vara med på friluftsdag, absolut. Men jag tycker att det är så pass viktigt att liksom till och med kanske forcera in sig på övriga gymnasiet eller övriga skolans verksamheter. Att istället för att gömma sig bakom. Jag tror att särskolan utvecklas ju mer och mer åt det hållet mot vad det var förut, när det kanske var mer en stängd korridor som vaktmästaren och de som jobbade på särskolan hade nyckel till.
Just det.
Men ja, det är inget som jag alls vill jobba mot. Jag gör hellre det hårda, jobbiga jobbet. Sen får man liksom, ifall man får elever som absolut inte kan käka i matsalen, då får man hitta lösningar på det. Men man kan inte ha det som normen, att vi ska avvika hela gruppen.
Just det. För att det är ju naturligtvis så att man ska ju leva i samhället, alla ska leva i samhället tillsammans.
Ja, precis.
Bygger det på att man klarar det?
Ja, absolut. Och det är, jag har ju så här massor av stories. Liksom. Det var någon gång när vi var på friluftsdagen med en kille som satt i permobil och permobilen fastnade i snön. Det var ju skitjobbigt. De väger hur mycket som helst. Vi fick inte upp den där. Liksom. Och det var ett slit när färdtjänsttaxen stod liksom, och stampade jättebråttom iväg. Men det var värt, för han åkte pulka för första gången i sitt liv den dagen. Så bara hans upplevelse av det var ju fantastisk.
Och då får permobilen faktiskt fast.
Ja, precis. Och så får vi slita. Och så liksom hjälpte jättemånga personer, eller högstadieelever till att släppa loss den där permobilen. Och de är ju skittunga. Det kan man inte tro när man ser dem.
För att ikväll, vi är ju i Stockholm.
Ja.
För att vi ska lyssna på dig när du pratar i ett seminarium.
Just det.
På Valdemars Udde. Där det just nu pågår en utställning som heter En sagolik skola.
Med anledning av att folkskolan fyller 175 år i år. Det var 175 år sedan som man införde allmän skolplikt och allt det. Men hur allmän var den skolplikten? Så har du koll på det? Det känns ju inte som att det fanns särskolor.
Nej, det fanns det inte. Det fanns ju liksom föreskrifter om att man skulle separera de sinnesslöa och sinnessvaga från övriga klassen. För att de övriga eleverna inte skulle bli drabbade av det, den problematiken. Men de fanns ju i...
Men det fanns redan partner
för det. Ja, absolut. Det är en sån grej som jag brukar ta upp när jag är ute och föreläser och sånt just att tittar man på de skrifterna och tittar på dagens lagtext, det skiljer inte speciellt mycket åt.
Gör det inte det?
Nej, det står ju, man ska separera en sinnesslö från övriga klassen, står det då 1842. Nu står det att elever som av, på grund av en utvecklingsstörning inte bedöms nå målen i grundskolan har rätt att gå i särskolan.
Det är samma sak.
Så att det är liksom, det står olika saker, det är olika formuleringar, men konsekvenserna blir samma. Sen kan man ju titta på om det är för att 1842 var det för att man inte skulle låta de begåvade eleverna bli drabbade av de obegåvades, liksom, om man då kallar det sinnesslöhet. Nu för tiden kanske vems skull placerar man eleven i särskolan? Är det för övriga skolans? Eller är det för särskoleleven? Liksom en tanke som man måste ha med sig och fundera på. Jag tycker ju själv att någonstans så spelar det ingen roll vart eleven är placerad. Det handlar om att så här, vart mår den individen bäst? Man måste ju titta på individen själv. Att, och sen om jag får en elev så ska jag bemöta den för vad den är. Precis som att de lärarna som jobbar på övriga gymnasiet eller grundskolan ska ju möta de eleverna de har i klassrummet för det de är. Och sen så är det ju alla faktorer runt liksom miljön och identitetsskapande och allt sånt där som spelar en jättestor roll. Men det är svårt att liksom... Jag kan inte säga att jag vet vad som är bäst. Och jag kan inte säga att jag vet för vem skull särskolan finns.
Nej.
Egentligen. Men om man tittar på... Särskolan är ju den enda lagstiftande liksom segregerade skolformen. Det finns ju inte... OBS-klasserna som man tog bort, ADHD-grupperna som man tog bort. Det var liksom lokalt skapade.
Just det.
Ja, just det. Och så nu så är det där.
Ja, nu är det bara särskolan som är kvar. På 60-talet fanns det ju klasser för vänsterhänta. Så man skulle separera dem liksom, och såna saker.
Men min man gick en skola där man hade finnarna i en klass.
Precis.
Det är jätte... D-klassen, det var... De hette också D, för det var en lägst rankade.
Ja.
För bara finna.
Ja, jag hade...
Men om vi tänker, vad tänker du, vad funderar du på att du ska prata om ikväll?
Ja,
innan de här politikerna kommer att slipa det.
Ja, nej, men jag tänker väl liksom att rent så här, eller vad jag tycker, lärarrollen har ju inte förändrats så mycket sen antiken.
Det
är relation, förmedla, liksom mötas. Det händer ju någonting i det mellanmänskliga mötet. Som jag tycker är intressant. Liksom. Det är det som är någonstans liksom, skapar relationer och sånt. Det är det som tror jag gör att jag vill jobba med närmare elever, om man ska säga. Liksom, ha färre elever i klassrummet. Alla tekniska hjälpmedel, alla sådana utvecklingar, fantastiska. Men det är fortfarande så att vi dels måste hitta relationen till eleverna. Och sen också att alla så här komplexa samband som finns, det går inte att läsa sig till själv, tror inte jag. Utan det måste vi som lärare vad det är. Och hjälpa dem, handleda dem, bygga broar... ger dem kanske redan innan en förförståelse. Håller man en någon form av genomgång eller föreläsning eller vad man nu vill kalla det kring. Vi håller på att jobba med antikens Grekland nu. Håller jag en föreläsning om gudarna och sen låter de jobba självständigt kring gudarna och sen tar man tillbaka och diskuterar det. Det händer ju mycket mer då än att om de sitter och söker fakta själva eller vad man nu. Det är ju någonting i det mellanmänskliga mötet som är intressant. Som ju alltid har funnits.
Och då tänker du att så egentligen så gör vi samma jobb som vi gjorde, som Sokrates gjorde.
Ja.
Och det kan vara ganska intressant om man kollar på en utställning som en sagolik skola som också finns på internet om man inte kan komma hit.
Ja, precis.
Att, liksom, att få bli påmind om vårt professionella arbete.
Ja, absolut.
Och, det kommer
ja, och som en liten parentes så kommer den också vara ambulerande.
Just det.
Så att många kommer få en chans att se den.
Men den kommer inte till Göteborg för att Göteborg för krigar. Museerna!
Ja. Vi är lite bittre över det.
Ja, okay.
Jag vet, Göteborg, då får gå in på hemsidan.
Ja, precis.
Ja, nej, men det blir jättefint. Ja. Man kan ju åka inte kolla på den. Ja, det är en häftig utställning som är två minuter från den grejen.
Ja, precis.
Den här utställningen, om jag förstår rätt, har lite också med sig framtiden för lärarrollen och skolan. Och så.
Ja, precis.
Så nästa rimliga fråga blir ju, vad tänker du om framtiden?
Ja, jag tänker som sagt att det kommer vara lika samma, men man använder ju alltid liksom samtiden.
Mm.
Att så här, man får ju titta och så får man ju liksom skruva det utifrån.
Mm.
Vad är det nu? Vilken kontext lever vi i nu? Mm. För 5 år sedan, då fanns det ingen migrationskris eller flyktingkrisen eller vad man vill prata om. Sen blev det liksom top of mind för alla.
Mm.
Och sen då när den första stora liksom, toppen av flyktingar kom hit, då öppnade vi på Fryshuset upp idrottssalarna, så det var ju 300 transitflyktingar här per dag som sov över här och hela Fryshuset liksom gick ihop. Och då blev ju där eleverna ville prata om. Och då var man ju tvungen att styra undervisningen till det.
Mm.
Då var vi tvungna att titta liksom, vad finns det för historik i det området? Liksom, vad beror, ja, men hur med Assad, vad har han för liksom, politisk bakgrund? Hur har han fått makten där?
Mm.
Alla de bitarna. Och då får man använda samtidens verktyg. Nu, om man tittar på en sagolik skola, då tog vi de här skolplanscherna och hängde upp på kroken framme vid tavlan. Nu går man in och kollar på Google Maps och så kan man zooma in och köra foton och så kan man rita på whiteboarden och koppla ihop saker den vägen.
Mm. Men det är lite mer aktuellt idag.
Absolut.
Alltså jag tänker planschen och de var planschen i 10 år.
Absolut. Så det är klart. Och det är ju sånt som det går ju inte att komma ifrån.
Nej.
Och det kommer ju också förändras. Men om 5 år troligtvis kan man väl sätta på sig bara VR-glasögon och gå runt i vilket område som helst.
Mm.
Men om man ska tänka framtiden för särskolan då, vad tänker du kommer hända där? Vad hoppas du kommer hända liksom när det kommer i termer av alltså det som vi pratade om förut, inkludering och synen på vad som är avvikande och inte? Alltså.
Ja, det handlar ju lite om vilka samhällsströmningar som är de drivande.
Mm.
Tror man på liksom människors lika värde?
Mm.
Tror man på en skola för alla? Då kommer det vara mer och mer en samhörighet och någonting man kan bygga kring. Men tror man mer och mer på liksom segregering och att inte människor är lika eller har samma värde, då kommer det antagligen bli ännu mer segregerande. Men någonstans i allt där, jag vet att jag brukar kan låta ganska kritisk mot särskolan, så tror jag på särskolan som organisation. Men jag tror att vi måste liksom förändras och öppna upp oss. Men samtidigt så finns det ju ett behov för i vissa elever att ha den här kontexten, den trygga lilla, jag brukar nämna det som särskoleboxen, att de kan komma till våra klassrum, här är allting begripligt. De vet vilka strukturer som gäller. De har relationer till oss. Men sen vill jag att de ska gå in och prova i den stora kontexten. Att vi har ju elever när de börjar som inte vågar gå själva till matsalen. Och bara en sån grej att kanske efter ett år kunna gå själv. Det är ju en fantastisk grej. Det är ju 5 trappor upp över en stor gård genom Fryshuset Repan. Det händer mycket saker. Det är mycket grejer som är. De kan se som lite läskiga. Men man måste hjälpa dem att bygga den progressionen. Så jag tror ändå att det fyller en stor funktion som kanske inte finns möjlighet till i övriga skolan. Och just om man tänker att om man helt skulle ta bort särskolan och alla skulle vara inkluderade, då finns det ju heller ingen så här. Det finns ju en viktig att kunna vara en grupp med människor med samma svårigheter. Att kunna skapa sig gemensamma identiteter, kunna bli stolta i det, att känna att man inte är ensam. Det är inte bara jag som har de här svårigheterna, det är bara inte jag.
Eller hur?
Ja.
Det finns ju en sån. För det tror jag finns hos alla människor oavsett vad man har för vad man är för och vad man har för svårigheter. För det har, vi har ju alla svårigheter oavsett vilka vi är.
Ja.
Att man vill känna en samhörighet, alltså en kräftad. Det finns fler som
jag. Precis.
Det är väl hela livet går väl ut på det.
Ja. Och samtidigt så är det så liksom, det finns en, också en bland många elever också en strävan av att tillhöra normen och vara med liksom, i någon form av normalitet. Och de eleverna, enligt viss forskning som jag läst, identifierar sig inte heller med de andra eleverna i särskolan.
Nej.
Utan de försöker identifiera sig med normen.
Mm.
Men de har ju också ett behov att kunna komma och tanka och kunna diskutera att varför fungerar det så här i det här sociala spelet? Eller att jag, om man går inkluderat, att, då brukar jag ofta liksom ge feedback på deras uppgifter innan de lämnar dem till lärarna på övriga gymnasiet, så att det finns en extra liksom, möjlighet till att rätta till det, eller vad man ska säga, eller att utveckla det ännu mer.
Vilket ju naturligtvis. Samtidigt som skolan blir ju mer och mer individuell. Man pratar ju om att det ska vara individuell
undervisning. Precis.
Tror du att vi kommer bli det ännu mer i framtiden?
Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte att det finns, beroende på vad man ska använda för termer, men det blir ju oerhört ineffektivt om alla ska vara en mot en. Och så. Och sen som sagt var det, som jag var inne på förut, det finns något visst när en grupp människor möts, när man sitter ihop och diskuterar saker. Och man får frågor och man utvecklas där. Både liksom lärare och elever behöver ju frågor att kunna studsa mot och utvecklas.
Nu är det panelsamtal, det är massa politiker, och det är, eller massa, det är Anna Ekström och Anna Kinberg Batra. Vad förväntar du dig att man kommer fram till? Kommer man komma fram till någonting? Kommer det att bli?
Nej.
Vad har du för förväntningar?
Det är klart man inte kommer komma fram till någonting. Så, jag tror att... Men det är det här problemet som man alltid pratar om. Att alla är experter på skolan för alla gått i skolan. Man lyssnar för lite på professionen. Vad vill ni? Vad tycker ni? Vad ser ni behov av? Vad ser ni liksom, att man ska börja göra? Så jag tycker liksom att... Ja, men skolkommissionen är väl ett exempel på det, där man liksom har samlat in information från lärare och yrkesverksamma personer. Men det är klart, det är så många liksom. Det är så många lärare och så många elever som går i skolan, så att det är svårt att få någon form av samstämmighet, såklart.
Så är det naturligtvis, men som du säger, man borde lyssna mer på lärarna. Och det finns ju någonting i det här att liksom, med hela vårt arv och vart vi är någonstans nu och så. Jag började fundera på det här om dagen, så här, vad, för införandet av folkskolan var ju kanske det största vi har gjort som myndighet för att liksom bli mer likvärdig för att liksom nå alla och så. Man kan fundera på sig, vad är 175 år senare, vad är nästa stora grej?
Ja,
och då tror jag att de idéerna, det är lättare att man politiker går hem, som politiker går hem och kokar ihop någonting som
är. Ja, absolut.
Men jag tror verkligen att det behöver komma från lärarna. Liksom. Ja. Och då finns det ett gäng olika sätt för lärare att få komma fram i det.
Mm.
Jag tror att vi måste höja våra röster i den diskussionen. Liksom,
ja. Och sen en grej som var jätteviktig med folkskolan var det här att ge alla barn näringsrik mat.
Ja, just det.
Bara en sån grej att man inte får glömma bort det här. Varför kan man inte skolan börja erbjuda frukost? För det finns ju barn som inte käkar frukost hemma.
Och erbjuder alla liksom... barn en aktiv fritid.
Ja, precis.
Precis.
Det är en myndighet. Alltså det här. Ja. Du skrattar.
Nej. För jag tänker direkt på så här, som stor män av allting amerikanskt. Tänker direkt på så här high school, klubbar och föreningar.
Ja, absolut.
Fan, som var coolt. Det var det jag inte tänkt på förut.
Men så har ju vi här på Fryshuset. Ja. Det är ju ganska många elever som efter skolan går vidare till aktiviteter. Att gå på basketen eller gå på ner till skaten eller fortsätta repa. De som går på musik och musikproduktionen här använder ju lokalerna. Som skolan har ganska mycket.
Så borde fler skolor vara.
Ja. Absolut borde fler skolor. Skolan borde vara mitt i
plus. Ja, precis.
Precis så. Och det är ju ändå ett förslag av många som man kan hitta på. Kan man gå hem och fundera vidare lite på. Jonas, tack för att vi fick träffa dig och prata lite med dig. Lycka till ikväll. Och
tackar. Ja, tack själva.
Kom på strålande.
Ja. Får vi väl se. Vi här i Skolsverige.